var i Säffle och giggade. Och där hade de ju anställt en egen glasmästare. Så det var ju väldigt mycket slagsmål på den tiden. Det kunde vara 40 mil mellan giggen. Och så var man ju tvungen att vara där. Ja, vi tar dagen efter.
Det här är berättelsen om livet bakom scenen på 80-talet. För när showen var över började jobbet. Hej och varmt välkomna till Tonårsdrömmar 80-talspodden. Jag heter Pernilla Gillback. I förra avsnittet pratade jag om diskot. Om ljusen, musiken och känslan av att allt kunde hända på ett dansgolv någonstans i Sverige. Men bakom varje kväll så fanns det människor som fick allt att fungera. Som körde mil efter mil i mörkret. Som bar lampor, riggade scener och såg till att showen faktiskt blev av. I det här avsnittet ska du få möta en av dem. Sleven Sevedsson heter han. Så varsågoda.
Nej, men det var några gamla, jag var ju mattläggare och var trött på att gå upp på morgonen. Och sökte, vad ska jag göra? Och så kom jag på teater, det är ju jättebra. Det är ju, där jobbar man ju på kväll och hur svårt kan det vara? Så har jag alltid tänkt i alla lägen. Och så kände jag en kompis, gammal kompis till mig då, som heter Jimmy Andersson. Och han och P.O. Thorén hade startat ett bolag som hette Empire och skulle lansera Glenn Spove som artist.
Ja, Glenn Spove var ett riktigt 80-talsfenomen. Han uppträdde som manlig strippa på klubben Backivapen i Stockholm. Och nu skulle han alltså lanseras som sjungande artist också. Och Sleven fick uppdrag att boka honom.
Och det var ju inte det att det blev senare, utan jag jobbade ju, började i 9, bodde i Tumba och åkte till Stockholm och började 9 och satt hela dagen och ringde diskotek i Sverige för att boka på i Glenn. Och det tyckte jag var ganska tråkigt och sen så gick det av sig själv, så började jag åka med Glenn och hans turnéledare. Det var han och jag som åkte.
Ja, och där var Slevens disco race igång. Men också den här turnén började bli slentrian efter ett tag. Och Sleven kom i kontakt med Jonas Siljenmark som hade Rock Scandinavia. Lite lustigt är att jag själv också jobbade med flera av de här personerna som Sleven nämner. Men nu får han fortsätta berätta. Varsågoda.
Och han frågade mig, fan Sleven, du har C-kort. Vill du inte åka med en dansshow från England som är här?
Var det den här med stod på händer och dela benen? Och...
Ja, bodycheck.
Just det.
Ja, så att, och de hade inga jobb. Men sen var vi i Ystad någonstans och en av tjejerna inom parentes glömde ju att sätta på sig trosorna tror jag. Och visade halsmandlarna för kommunalfullmäktige som satt längst fram. Och the rest is history. För sen fick vi hur mycket jobb som helst. Det var ju löpsedlar på både Expressen och Aftonbladet.
Så kunde det gå till på 80-talet.
Ja, och det var hur mycket jobb som helst. Alla ville ju ha.
När ni kom till ett diskotek, hur såg det ut? Som när ni kom med turnébussen, eller vad åkte ni runt i först kan jag fråga?
Ja, det var en liten sån Mersa 507 eller någonting sådär. Så det var en liten sittavdelning som var lite, men det var ju, vad var det? Vi hade kanske 10 parkanner eller någonting. Det var ju jätteliten rigg. Så att det var ett utrymme. Ibland så var det bara ett dansgolv som jag satte upp de här få lamporna som det var. Och så hade vi ett kassettband så det hade vi sett till att det ska finnas på varje ställe. Så ljud hade vi inte med oss utan det var en liten ljusrigg.
Kan du beskriva hur såg de här diskorna ut då?
Nej, men det var ju som alla diskon såg ut. Svartmålat, ingen ventilation. Mycket fulla människor. Allting var väldigt mörkt och diskokula överallt.
Kan du beskriva publiken?
Det beror helt på var man var någonstans. Men det är klart att... Jag vet att vi var i Säffle och giggade. Och där hade de ju anställt en egen glasmästare. För det var billigare för dem. För att det gick alltid sönder glasrutor. Så varje på måndag, tisdag, onsdag så bytte han rutor istället. För att då hade någon hade blivit utkastad för att den hade gröna skor eller något. För så var det ju också. Alltså man var ju tvungen att ha rätt klädsel på sig. Och ville inte vakterna in dig för att du var för full så kunde de väl säga att nej, du röda skor går inte då utan bort. Och det var ju provocerande, självklart. Så det var väldigt mycket slagsmål på den tiden på alla diskotek. Så vi hade ju framförallt när Bodycheck blev lite mer kända så eller när vi fick så mycket gig och fick så mycket uppmärksamhet så var det ju väldigt mycket killar som tyckte att tjejerna var deras egendom. Så var det väl lite mer generellt på den tiden också att killar var ännu mer flaniga då än nu.
Hur kunde det låta liksom från publiken?
Det beror på vad man gör, det är ju så med allt. Ju mer känt det var, desto mer applåderade och skrek och tjoade och kymmade och visslade och visade pattarna och hela den här grejen.
Tänkte just den frasen, för den har man hört några gånger när man var ute.
Ja, den var väl väldigt mycket, det var ännu grövre. Så att, men efter Bodycheck så blev jag ju då headhuntad av Pierre Bertolotto. Åka.
Och Sleven började då turnera med Touch, en grupp som jag var med i ett par år tidigare. Och Sleven hade nu kontakt med de som var stora i nöjesbranschen på den här tiden. Jonas Siljenmark, Pierre Bertolotto och Jimmy Andersson.
Och i och med att jag kom in där i den genren och jag gnällde ju inte så mycket heller. Alltså man jobbar ju, jag jobbar ju 20 timmar om dygnet när vi var ute. Det var ju så. Och med Bodycheck så hade vi ju gig 6 dagar i veckan. Så det är klart att det var tufft. Det var det. För att jag ska in, som du säger, du frågar, jag kommer dit, jag träffar den, jag bygger upp allting. Sen käkar man lite middag och repeterar, eller repeterar, käkar lite middag. Sen giggar man, sen ska vi ju riva det här. Och oftast kunde jag inte riva, eller hälften av gången kunde jag inte riva för att det var på ett dansgolv. Jag fick ju vänta tills stället stängde. Men även om jag kunde riva det så var det ju riva och sätta det i bilen och sen åka till nästa ställe då. Och oftast, det var ju pilkastningsturné också i och med att man bokade på allt som gick. Så det kunde vara 40 mil mellan giggen.
Vad tänker du på när du tänker på den här tiden?
Ja, jag tänker ju att det var otroligt lärorikt.
Och nu hände något som förändrade allt. Efter bara 2 år som turnéledare ute på vägarna så fick Sleven frågan om att bli scenchef för After Dark. Och för den som inte vet så är scenchef ett ganska bra jobb och 2 års erfarenhet är ganska kort tid. Men nu får Sleven fortsätta berätta. Varsågoda.
After Dark var ju lite dåligt för mig. Det var ju en stor höjdpunkt att få gå och kolla på deras show. På Börsen. Det gick ju hela familjen och det var ju fantastiskt. Liksom. Det var ju verkligen stort. Och så skulle lilla jag bli scenchef för dem och aldrig stått bakom en scen hela mitt liv. Men det blev bra.
Men allt handlade inte bara om jobb och turnéer. Det fanns också stunder som satte spår på riktigt.
Ja, faktiskt. Jag vet inte om jag får hänga ut Pierre, och jag hänger inte ut Pierre. Men Pierre var ju en fantastisk Bertolotto. Han var ju helt underbar människa, tycker jag.
Och bara så att det är sagt, Pierre lever fortfarande och han är lika fantastisk idag.
Och på 80-talet så var det ju inte så vanligt med att man klev ur garderoben. Utan det var ju hemlighetsfullt och det var det. Och jag hade ju aldrig brytt mig om vad man har för sexuell läggning. Och jag visste ju om att Pierre var gay. Men han visste inte att jag visste det. Och det var en stor grej för honom. För att vi var någonstans, satt på ett hotellrum. Han kallade mig till sitt hotellrum. Och så tänkte jag, shit, nu får jag någon utskällning. Nu är det någonting jag gjort fel eller någonting. Så tänkte jag bara, ja, nu ska vi snacka. Men det är lugnt, för jag har inte gjort något fel, tänkte jag. Och så jag gick dit. Vi sitter där på sängkanten där vi i hans rum och så bara berättar han då. Ja, du vet att du behöver inte vara rädd, men jag är homosexuell och så här. Och jag bara, men snälla, vad är det frågan om? Kom hit, krama mig, det vet jag väl sedan länge. Det tycker jag var starkt gjort.
Mm. Det var ju andra tider liksom.
Ja, men helt andra tider. Du kunde inte, men hur länge det tog Krillan, tog det ju många, många, många år innan han klev ur.
Ja.
Fast vi andra som jobbar med honom.
Visste.
Jag hade ju träffat honom innan jag började med After Dark också. Man visste ju. Men det är ju ingenting. Men journalistiken var ju, de försökte ju pressen och att säga. Och det var framförallt After Dark. Det var jättemånga gånger journalister kom fram och låtsas vara ens vänner och ville ha fakta om.
Mm.
Jag har ingen aning, så jag alltid. Jag vet inte, jag har ingen aning. Jag jobbar bara bakom scen, jag träffar aldrig dem. Jag har ingen aning.
Var det så med att man luskade liksom journalisterna?
Ja. De kunde sitta i, framförallt på trädgården här nere med After Dark i när vi var där. Så var det ju Jack Idag, diskoteket låg ju vägg i vägg med trädgården, så att säga, själva scen, matsalen och där scenen var. Så vi giggade och sen så duschade man och sen så gick man ut genom bakdörren in till Jack Idag. Och där kunde man sitta i baren och sitta och dricka. Så dök det upp någon snubbe som var jättesnäll i början och bara prata om littan och blattan. Och sen började frågorna leda in på After Dark och det här. Och då fattar man, okej, här är en journalist.
Ja, det där säger ganska mycket om hur tiden såg ut. Men nu går vi vidare med Slevens intervju. Varsågoda. Du, om man tänker alla de här är det någon sån där som där höll på att gå åt helvete, liksom käpprätt?
Nej, mer eller mindre varje kväll var det ju alltid lite stök, det var det ju. Det var ju alltid lite sådär att man fick vara lite bodyguard ibland. Alltså att det var, folk ska fram och tafsa och... Så det var generellt, tycker jag, nu när man går ut, nu är jag inte ute så mycket längre, men om jag går ut så att jättesällan det är slagsmål. På 80-talet så gick man ut så var det alltid slagsmål. Det var ju egentligen, det var ju slagsmål i Stockholm, det var ju slagsmål i Säffle, det var ju slagsmål i Börseljum utanför Skellefteå. Alltså det var ju inte något specifikt att det var, utan det var slagsmål och det var stökigt, men jag har nog alltid varit lite cool och lugn och bara, men man kör då. Sen fick man ju se till att röja undan hoten och så kör man.
Du har aldrig varit rädd, liksom. Det var aldrig något sånt klimat, tänkte jag, på klubbarna som man kan tro att det kanske är idag, någon som kommer och hotar eller någon som...
Nej, men det var återigen, jag tror att hade jag åkt nu så hade jag nog inte agerat på samma sätt, för då hade man ju varit rädd för pistol och kniv och sånt. Det var ju inte på den tiden, det var ju nävarna. Och oftast så... 99 av 100 så var ju de packade medan jag var nykter, och då har man ju ett ganska stort övertag. Så man behövde oftast inte slåss, utan det handlar ju bara om att packa ihop dem och lägga dem ner och så var det klart. Och
när du tänker tillbaka på den där tiden, vad tänker du?
Nej, men jag tycker att det var... om man säger Hoffa eller fackförbundet hade väl haft sina synpunkter i dagens läge. Jag tror inte att det var inte sunt det man gjorde. Men man var ung. Man tyckte det var kul. Och då var det ju bara att köra på. Och sen grejen var ju att man tjänade inga pengar. Så jag gjorde inte det för något glamour. Man jobbar 20 timmar om dygnet. Och,
vad gjorde du för
det? Jag vet inte. Jag tyckte bara att det var jäkligt roligt.
Och kanske är det just det som var 80-talet. Man gjorde det för att man älskade det. I nästa avsnitt ska jag ta dig med på en resa som många av oss minns. Nattbussen hem från diskot. Där allt kunde hända. Och ibland också gjorde det. Nu säger jag tack för att du har lyssnat. Och gå gärna in och följ mig på Spotify. Och tipsa andra om att podden finns. Men nu säger jag hej så länge. Hej då!